Då ska vi se, vi har pratat ungefär i 5 timmar idag. Låt oss prata en timme till.
Hur är det med min västernsäga?
Ja.
Har du hittat någon västernsadeln?
Nej, ingen västernsadel än. Frågan är, blir den?
Inte det.
Stora frågan.
Nej. Det är väldigt roligt. Efter att vi har lagt ut det här på Mikkel så... vi kommer till det, vad det handlar om. Men för att ni ska få en vink så har vi fått folk på Instagram som börjar skicka så här hoppning i halsring till oss. Mm. Så det är ju nästa steg.
Ja.
Eller vad kommer först? Västensaden eller halsringen?
Är det frågan? Låt mig lösa bara mina egna problem först och sen så kan vi se vad vi gör.
Så kan vi se sen. Det låter bra. Ja, men... Nej, men lite statusuppdatering på dagen. Det är en torsdag idag och vi har varit iväg och på en klass med Lille Bardo.
Ja, vi kom precis hem från stallet för 5 minuter sedan och jag bara, vi måste börja ny för världscupfinal. Omgång nummer 2 börjar liksom om 40 minuter. Och vi var ju på Imon och Maria Gretzer-kliniken igår, ungefär exakt under tiden första kvalet gick och missade att se live. Och jag vill verkligen se den live idag. Så ja, där är vi.
De sa ju till och med mitt i kliniken.
Ja.
Okej, okay, bara en liten mikropaus här. Så alla vet, så leder Henrik och Peder 2. Mm.
Det var tack för spoilern, Maria Gets.
Men samtidigt, samma som du, alltså typ när världscupen går på söndagar.
Mm.
Jag har ju aldrig satt mig och kollat då liksom.
Nej.
Klockan 14.35 när den börjar.
Nej.
Utan man kollar ju efterhand. Och så har man ju redan sett resultatet. Men det känns typ lite mer spännande när det är lite så här mästerskap.
Ja, jag håller helt med. Ja. Det här är ju lite speciellt. Det är därför man känner
så att... typ på söndag kommer jag ju inte vilja se resultatet förrän jag...
Nej.
Alltså då vill jag ju se...
Då vill man ju se live. Mm.
Ja.
Ja, verkligen. Ja. Men, nej men precis, men, vi har varit iväg. Du gjorde IT-säsongspremiär idag ju.
Jajamän. Jag har ju inte ens hoppat på Dor ute, men han var jättesnäll och fin och duktig och ridbar och felfri. Och, ja, jag har väl inget speciellt att tillägga. Det var ju över all förvåning efter att... Alltså från lördag för 3 veckor sedan till... torsdag idag så har jag ridit 4 gånger totalt.
Mm.
Och han har longerats 2 gånger.
Mm.
Så 4:e gången i sadeln var idag. Så med det sagt är jag väldigt imponerad över hur han höll sig i skinnet och var ridbar och ja, allt sånt. Och att jag kom ihåg hur man rider efter min dödssjukdom.
Ja, som du faktiskt börjar, alltså du har hämtat dig från den nu, typ.
Ja, alltså hostan hänger ju kvar.
Mm.
Tyvärr. Alltså den är ju bättre. Det är ju inte alls så att jag ligger vaken hela nätterna liksom. Men jag skulle typ inte vilja ut och springa liksom.
Nej.
Eller jo, jag vill det väldigt gärna, men jag tror inte det är bra.
Inte så bra, nej.
Ja.
Men hur resonerar du inför tävlingen då?
Idag?
Ja.
Eller,
jag vet ju svaret, men jag menar...
Resonera som varför jag... Eller alltså, grejen var så här, jag gick ner och så red jag 1:10. Resonemanget varför jag åkte överhuvudtaget var egentligen att det var nära, liksom. Alltså, det var inte så här... Det var lite tävla för att liksom ut och lufta oss, liksom. Ut och hoppa bana.
Mm.
Typ så.
Mm.
Och så var det också så här unghästtävling, så vi around. Men nu känns det verkligen som att jag har honom. Alltså jag struntar lite i om det är 1 meter eller 1:10 eller 1:20 jag hoppar. Men alltså mitt nästa steg är ju att han ska... Alltså jag ska kunna rida ordentligt mot klockan i 1:20. Vilket jag gjorde i höstas. Och sen vill jag ju kunna rida 1:30. Men sen är det också så här... Realistiskt, jag har 5 veckor kvar i Sverige. Liksom.
Mm.
Så kanske att jag hinner med 1 eller 2 tävlingar till liksom. Och sen vet man inte riktigt hur, alltså han ska ju resa och allt sånt. Jag har ju bestämt mig att han ska följa med till USA. Så man vet, det är inte direkt så att han ska resa 1 vecka och sen bara, ah, nej, och så åker vi och tävlar där. Utan Jag gör ju det jag kan fram tills dess liksom. Jag börjar fodra upp honom nu. Försöker få honom att äta hö. Han älskar ju inte det. Alltså han är inte den hästen man kan ge fri tillgång och står och äter, utan han är typ snarare tvärtom. Alltså han äter mindre om inte höet tar slut. Eller fattar du vad jag menar?
Det är bättre att ge han ofta med små.
Ja men precis. Alltså har han fritt, då är det typ inte så intressant liksom. Men jag fodrar upp honom av anledning att det är 2 dagars resa till flyget i Ler. Heter det Ler? Lir? Ler?
Jag vet inte om man säger Ler eller Ler. Ler. Ler.
Ja. Ler. 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 Ja. Eller Belgien. Ja. Eller det är en övernattning där och sen är flyget och sen är karantän utanför New York då.
Hur länge innan är karantän? Innan han får komma
liksom. Den är kort för en vallack. Nu vågar jag inte svara exakt, men den är inte ens en vecka. Alltså den är mindre. Jag tror det stod i mejlet typ 4 dagar eller något sånt.
Så det blir typ en vecka från att han lämnar.
Det blir typ en vecka.
Lämnar dörr till dörr. Han är framme.
Exakt. Och det är inte ovanligt att hästar går ner i vikt under den tiden. Liksom. Så ja. Jag gör vad jag kan för att få hem eller få dit den så finast som möjligt liksom. Så ja, vi får väl se vart fokus ligger nu. Men han känns i alla fall väldigt väldigt redo för nästa steg liksom. Oavsett om det är rida mot klockan 1:20 ordentligt eller hoppa 1:30 hade jag nog också kunnat gjort liksom. Det han känns mogen.
Ja, verkligen. Det var som vi pratade om att nu man kan ändå ha lite alltså nu gick du in och det var ganska lätt idag och han hade väldigt bra ridbarhet, ja. Han var lugn och sådär, och då har han inte tävlat alltså ute tidigare i år och han är inte super jättemycket trimmad sista veckorna, men du kan ändå gå in på ganska hög lägsta nivå och göra det, så det vittnar ju ändå om att du har ganska bra koll på honom. Och jag vet ju redan förra tävlingen då i Halmstad så var det ju så här, gud, har de 1:30? Alltså du börjar ju tänka lite i de banorna redan. Så att det känns ju som att ja, det känns som att ni är på rätt väg och är i bra form.
Ja. Jo. Ja, men det känns bra. Åter till varför kommer vi till?
Ja, precis. Men vi ska också bara säga, Ida var ju med på tävlingen idag. Ida som, som du hängde mycket med uppe i Falun, och hon hängde med dig på typ alla tävlingar.
Ja, precis. Alltså, hon var med på alla tävlingar.
Ja, och hon såg ju Badoo för första gången nu på... Ja, vad blir det?
Men 10 månader kanske.
Ja, typ. Och hon bara, shit vad fin han har blivit. Alltså både i kroppen och i bärigheten, men också gud vad lugn han har blivit.
Ja, men det var ju idag.
Ja, men okej, okay, men ja. Låt oss komma till det.
Men ja, det var väldigt kul att hon, alltså så här, man blir ju lite hemmablind. Speciellt med ridbarheten liksom. Men det var ju typ det första hon sa när jag kom ut från banan. Hon bara, alltså, jag fick en chock när jag såg han bara på framhoppningen. Liksom, han är 1 meter kortare typ.
Ja, dessutom.
Han får inte utspel. Liksom, han var inte mötesskygg alls idag. Eller jag mötte typ inga hästar, för man rider ju bara åt ett håll. Men han kan även bli liksom bakskygg när en häst kommer galopperandes bakifrån. Men nej, han var väldigt... Han var vuxen idag.
Ja. Ja, verkligen.
Okej, men Johanna, varför jag drog de här västernskämten i början, kan du förklara det? Och Mikkel, vem är Mikkel?
Mikkel? Nej, jag var ju inne redan förra avsnittet på att jag tror jag brittade lite då, att jag har börjat tänka om lite med hästarna och så. Jag vill verkligen grundligt lära mig mer om dem, förstå dem och bygga upp dem och hela den här biten. Och jag har känt liksom, alltså Kalle och Fia är ju, har jag haft i ganska många år. Jag har jobbat ganska mycket med dem och hela den biten. Och sen Cassie har jag kanske inte lagt lika mycket energi på, alltså från grunden. Sådär, plus att Cassie är ganska... mer, alltså hon är så reaktiv och ja, men lite flyktig i sig och ja, lite högre stress, lite mindre stresstålig om man säger. Och lättare att tappa fokus och sådär. Hon är, det är ju en alltså, otroligt fin häst. Hon har ju, alltså hon är ju så samarbetsvillig och super liksom. Men jag har liksom inte känt att jag har hittat samma connection med henne som Kalle och Fia. Och när man inte känner sig helt så här, eller när jag ska jag säga, inte känner mig helt som iklickad med hästarna eller så här, jag helt förstår dem eller vet hur jag ska göra i vissa lägen eller kan vara liksom deras trygghet och ta hand om deras stress och sådär, så känner jag mig lite hjälplös. Och det behöver inte vara att det är någon drama på något sätt, utan bara att jag inte känner att jag når dem liksom. Och då kände jag att jag ville ta hjälp. Och då när jag var uppe på Skandinavium på Eurohorse där, så var Mikkel där då, som vi pratade om, en dansk kille som jobbar mycket med hästarna ifrån marken, och så hans arbete. Jag fick även hans bok där, gav han mig, och så tänkte jag, men gud, jag vill ju lära mig mycket mer om hur jag kan hantera hästarna från marken och i synnerhet Cassie då. Låt se om han kan hjälpa. Så jag ringde honom bara och kollade. Så han var, när var han hos mig första gången? Hur länge sedan är det? Det är bara en och en halv vecka sedan typ, va?
Jag tänkte säga det, det är väl typ 10 dagar sedan. Alltså,
ja. Någonting sånt. Ja, och du skojar väl med mig för att han kommer med sin cowboyhatt och
ja.
Repgrimma och ja, jobbar väl lite. Han är väl, han rider väl lite västern själv också, gör han inte det? Tror jag.
Jo, jag uppfattar det som det.
Ja. Hur som helst. Nej, men så därav skämten då. Så nu har han varit ute hos mig 2 gånger och ska komma en tredje gång. Och jag har delat lite på mina sociala medier om det. Och så. Och sen så igår, vi kan ju komma in lite mer på det, antingen idag eller en annan dag. Men igår var vi också på klinik i Flyinge med Maria och Imon. Och Imon jobbar ju också jättemycket ifrån marken med hästarna. Och de jobbar, alltså vad ska man säga, de jobbar på olika sätt med lika sätt. Eller hur skulle du beskriva det?
Alltså de får ju ut samma resultat, liksom en lugn samarbetsvillig häst som söker kontakt liksom. Skulle jag väl säga. Och sen är det, alltså mycket saker är väldigt lika. Och alltså typ så här, en skillnad, Imon jobbade sin häst, eller de hästarna i vanlig grimma och grimskaftet under hakan liksom, inte med kedja utan bara grimskaftet, och typ Mikkel gör väl allt sitt jobb i repgrimma. Alltså såna här små, precis som jag pratade med alltså när jag sa det till dig också, att när man grottar ner sig mer i så här natural horsemanship, det blir lite som när man kommer till olika hopptränare, att det är så här, det är klart vi ska hoppa hästarna i balans och de ska hoppa runt och så här, och sen finns det ju olika vägar att komma dit.
Ja, det är,
och precis så är det ju med de här tränarna, det är bara det att vi är ju inte lika kunniga på den fronten liksom.
Nej.
Så om vi ser en hopptränare hålla en hoppträning, då är det så här, aha, den tränaren gör så här för att få hästen att vänta på hindret liksom. Och så här, ja, den tränaren är ju så. Men jag tänker så här. Men vi kanske är lite mer, eller i alla fall jag, nu talar jag för mig, för jag vet att du är bättre än mig på det här. Men att jag kanske är lite mer blank papper. Att så här, jag vill bara få in, liksom, jag vill få in kunskap från alla håll, så jag kan liksom skapa mig en bild av vad man kan bygga sitt egna system utifrån sen. Liksom. Man får ju testa sig fram, helt enkelt.
Ja, verkligen. Så är det ju. Och det är väl bra. Alltså man ska, jag tycker det är bra att man till slut, man hittar ju inspo från olika och tar med sig och testar, och så hittar man sitt sätt. Det tror jag starkt på. Men jag tänker så att vi har ju bjudit in Mikkel till vår podd, så att han kommer ju gästa oss nästa vecka. Så jag tänker att vi kanske inte behöver prata så jättemycket om honom och mig och Kasti, utan vi kanske kan komma in på det nästa vecka. Och så tänkte ju vi, eftersom att du och jag har ju pratat ganska mycket bara sen igår, det var ju igår kväll, det är knappt ett dygn sen som vi var där på kliniken och då har vi ju snackat och du har ju också fått lite aha-upplevelser och testat och sådär. Så jag tänker att kan vi inte prata lite om kliniken igår? Bara.
Jo, men absolut. Var ska vi börja? Jo, men alltså dels när jag kom dit, jag visste inte riktigt vad det skulle vara. Jag bara såg på Facebook-evenemanget att så här, 18-21:30. 3,5 timmar utan paus, det är ganska, alltså det är ju ganska lång tid, eller?
Ja, det brukar vara lite kortare kanske. Så ja. På kvällen, men ja.
Ja. Och det är ganska lång tid också när man märker typ, jag vill inte säga att Eamon är en naturbegåvning, det kanske han är, men jag fattar att han har tränat jättemånga år. Men 3,5 timme blir ju för någon som kanske inte är, jag var väldigt intresserad hela tiden av det han höll på med och kunde se hans system liksom. Men det var ju ganska kul för att de hade ju 3 hästar, en 3, en 4 och en 5-åring. Och som de var så här ska vi visa hur han jobbar med den här hästen. Och nu ska vi visa hur han jobbar med den här hästen. Och nu ska vi visa hur han jobbar med en häst som fryser, som liksom blir introvert. Och sen är det så här, okej, okay, nej, det var samma sak hela tiden. Mm. Det var så här, att det är så, att grunden han gör är liksom så inprintad. Mm. Liksom. Att det typ spelar ingen roll vilken typ av häst du har, att gör du liksom utvecklingstrappan steg 1, 2, 3, 4 istället för att hoppa från steg 1 till steg 5, ja men då kommer du antagligen inte stöta på ett problem på steg 5.
Nej.
Om du har checkat av de här grejerna innan, då har du antagligen din häst är säkert inte introvert.
Mm.
Det är bara det att du liksom har, du har gått för långt för tidigt liksom.
Mm.
Eller ställt en för svår fråga med för lite liksom, för lite grund.
Mm.
För lite att falla tillbaka på. Ja. Summa summarum. Nej, då. Mm. Nej, men det var bara jag vet inte hur många gånger han sa liksom, ja, då är det tillbaka till grunden liksom.
Mm. Ja, verkligen. Alltså han inledde ju kliniken med att verkligen så här poängtera att all kommunikation börjar på marken. Alltså verkligen. Och att han tycker att många är oftast för snabba med att börja rida. Och att det finns oftast lite för mycket okunskap hur man är en liksom ledare från marken och en trygg ledare framförallt till sin häst. Och då menar han att kommunikationen börjar liksom inte i ridningen, utan kommunikationen börjar redan på marken. Och det var som han sa, för han hade ju, var det 5-åringen, nej 4-åringen som var inriden lite grann när man hade suttit på den. Men när han skulle börja jobba med den så kunde han ju inte lägga liksom ett rep runt ryggen på den utan att den liksom fick obehag. Och han menar att sätta på en sadel här nu och kasta upp en ryttare, det är liksom, det går alldeles för långt. Den måste ju klara av först liksom att på marken.
Ja, alltså det är ju...
Ja.
Så han inte typ att det är liksom orättvist mot både hästen och ryttaren.
Ja.
Att man förväntar sig att kunna göra ett vettigt jobb där och då. Och jag känner igen mig själv i det där. Alltså jag vet själv att jag har sagt så här, nej men jag sitter hellre på. Jag tycker jag har bättre koll.
Mm.
Där, liksom.
Men det är ju återigen för att du har ju mer koll där tycker ju du, för att du har ju mer kunskap där uppe än marken. Alltså som de flesta har ju det. För att man vet typ hur man ska hantera situationer uppe på i sadeln, men man har svårt att veta hur man ska hantera på marken. Men bara man får lära sig hur man ska göra på marken så kan ju det bli en trygghet, för att en trygghet är ju någonting, man känner en trygghet när man vet hur man ska hantera någonting.
Mm.
Och så.
Ja.
Så han, alltså med alla hästar egentligen, han vill ju ha uppmärksamheten. Han vill ju känna att hästarna är uppmärksam på honom hela tiden. Liksom. Mm. Och när och det är ju också lite som Mikkel också jobbar. Okej, vi skulle inte gå in på honom. Men att, liksom att hästen i alla fall har fokus på ryttaren eller den på marken hela tiden. Och tappar den fokus så tar man tillbaka fokuset. Och han hade ju, du sa ju att man hela tiden gick tillbaka till grunden, han gjorde ju det. Och då gjorde han ju så att han hade ju liksom lite, vad blev det, totalt 4 steg som han gjorde.
Mm.
Alltså han gick framåt med hästen.
Ja.
Och så stannade han. Och sen flyttade han bakdelen. Så att bakdelen korsade sig.
Under sig liksom.
Så att den verkligen korsade bakbenen. Och när han gjorde det så backade han den 2 steg. Han gjorde 5 ibland, men så här 2 steg.
Ja.
Och sen gav han eftergift och sen så gick han fram igen.
Ja.
Så det blev, vad blev det? Det blev så här, stanna, back, stanna sidvärtes, backa, eftergift, gå fram.
Mm.
Och det gjorde han ju, det sa han ju, att det här handlar ju verkligen om upprepning. Det räcker ju inte att göra det här 50 gånger, utan du måste ju liksom göra det 300 gånger hela tiden. Och han gjorde ju det liksom i, vart? 20:e steg? Nej, jag vet inte. Vad ska man inte säga? Men typ, alltså typ hela tiden nästan.
Ja, men typ hela tiden. Alltså, han gjorde ju det utan att han tänkte på att han gjorde det. Liksom.
Ja.
Och det var ju just den övningen jag... För jag gick ut med Badou i morse. I ridhuset. För jag tänkte att nu ska vi släppa ut lite energi här. Innan vi åker på tävling. Och då normalt sett så hade jag ju... tagit ut han på volten och så sagt hopp och lek. Men nu var det en till häst där inne som longerade, så jag kände att det var inte riktigt läge för hopp och lek. Och det var inte bara därför, utan jag tänkte ja, men jag ger det ett försök nu liksom.
Elsa, skeptikon Berggren, gör det här ett försök.
Nej, men alltså jag är inte skeptisk, det är inte det, men det är så här. I mitt tidigare system, lär jag ju säga nu då, eller jag håller på med ett forskningsprojekt.
Men ditt sätt att göra saker på tidigare.
Mitt sätt att göra innan, så har det ju varit att har jag en häst med överskottsenergi, så har jag longerat den innan jag åker på tävling. Mm. Liksom. Och av den anledningen att den ska springa av sig. Liksom.
Mm.
Men då i alla fall så gick jag in i ridhuset och så gjorde jag de här grejerna då. Att jag gick framåt, stannade honom, vände mig mot honom så min vänstra axel var mot hans huvud. Sen tänker jag liksom att jag kollar på hans vänster bak så han börjar flytta sig. Och så hjälpte jag honom, för han vill gärna liksom rinna iväg. Alltså att hela hästen liksom rinner iväg. Och då hjälpte jag honom med att liksom hålla i grimman och försöka hålla framdelen så still som möjligt när han flyttar bakdelen. Och så fort han gjorde ett bra steg i liksom en framdelsvändning, så backade jag honom. Jag backade han 5 steg, för jag tycker typ alltid att han lutar sig lite framåt. Eller fattar du? Han är lite på väg. Så det kändes inte som att två steg är ganska lätt. Men releasar jag då, så är det nästan som att han tar tillbaka de 2 stegen och går framåt direkt igen. Så jag gjorde liksom 2 steg och sen gjorde jag en... Ja, eller målet var ju 5 steg. Och 2 steg går ganska lätt, men sen fortsatte jag flytta tills jag kände att han liksom går väck mig. Liksom. Och så fortsatte jag göra det där jättemånga gånger. Och sen... tog jag in han på en liten volt i trav. Kanske en typ 5-10 meters volt. Väldigt långsam trav. Och försökte få han liksom att trava i en öppna runt mig. Och det tycker han ju är svårt. Svårare åt vänster, för han gärna glider ut åt höger. Det är den här högerbogen vi pratat om. Så åt höger gick det väldigt bra, skulle jag säga. Så då när han gjorde det bra, då liksom avbröt jag ganska snabbt. Och då när jag saktade av honom på volten, så gjorde jag också det. Från deras vändningen backa. Och sen release. Och han gick faktiskt inte framåt varje gång efter han backade, utan han stannade ju ganska ofta och gav en mikropaus där efter backningen. Så jag skulle säga att de 4 stegen var framåt, halt, flytta, backa. Jag hörde att du sa framåt efter backa.
Mm.
Inte för att det spelar någon roll, han gick fram, han blandade.
Mm.
Men gav en mikropaus, då tuggade han någon gång. Och det vet vi alla att tugga är bra, för att det släpper ut någon stresshormon, va? Eller icke-stresshormon. Eller vad fan, vad säger man?
Jag vet inte vad du...
Men jag tror det är någon sån här spännings...
Ja, de spänner
tugga är bra i alla fall. När hästen tuggar är det bra.
Ja. Jo, men de slappnar ju av.
Det räcker så.
De slappnar av.
De slappnar av.
Ja.
Vi lämnar det till Mikael. Ja, ja. Men... och sen gjorde jag det åt vänster. Åt vänster hade han ju svårare, som sagt. Så då varje gång jag kände att jag tappade hans fokus, alltså att han typ började boga lite på mig, eller förstår du vad jag menar?
Mm.
Då gjorde jag den där grejen igen.
Mm.
Stannade, flytta, backa. Mm. Så tog jag ut han på volten igen, och så fort jag kände att han började tränga på mig, så stanna, flytta, backa. Liksom. Så då gjorde jag som på volten. Liksom. Och till slut så travade han ju väldigt fint runt mig i en vänster öppna. Liksom.
Mm.
Och då kände jag så här, ja, men jag är ganska nöjd här. Jag behöver inte göra så mycket mer. Och då skulle jag gå ut med han från ridhuset. Och då kom jag på mig själv, för jag hade varit längst upp i ridhuset när jag gjorde det här. Och så skulle jag gå ner till dörren, och det så här, då började man traska på oss. Och just det, jag måste göra det här på vägen ner nu också.
Mm.
Så då kollade han liksom lite så här, för vi har ju hagen utanför ridhuset. Då började han kolla utåt när han hörde någon häst. Och jag bara, nej just det, då måste jag igen. Men så enkelt är det för mig som av naturen inte checkar av det här hela tiden.
Mm.
Så då bara på vägen ner från övre delen av ridhuset till nedre gjorde jag ju det 4 gånger till.
Mm.
Och sen när jag gick ut med han från ridhusdörren så brukar han vända och inte riktigt gå med liksom. Så då gjorde jag det igen. Och sen gick jag in i stallet, och så utanför stallet så kollade han. Tänkte han att han skulle till hagarna och jag ville till stallet. Så då gjorde jag det igen. Liksom, att det är så här, det är upprepningen hela tiden. Och sen satt jag på han skydden och täcket och sådär. Lastade in honom. Och så satte du och jag oss i bilen. Och skulle jag starta bilar, jag bara, Johanna, har du märkt att det är ingen häst som skrapar där bak?
Mm.
Han skrapade inte.
Nej.
Och Badoo skrapar alltid. Mm. Alltså, ställer jag in han i lastbilen och stänger dörren, då skrapar han. Mm. Liksom. Och det är inte det att han är stressad eller rädd eller något. Alltså, eller det är han väl uppenbarligen, för han är inte helt lugn. Men det är inte så att jag känner att det är en riskfylld situation. Liksom. Men ingen skrap. Han skrapade dock lite när vi började åka. Kommer till tävlingen, lastar ur hästen. Han rör inte en hov. Från att vi har lastat ur, ställt han bredvid transporten, och jag hoppar upp i sadeln. Och när jag hoppar upp så behöver jag liksom lägga på ben för att gå därifrån.
Mm.
Och jag är så här, kan det här vara för att jag höll på med det där 20 minuter i morse? I så fall så har ju jag tappat, alltså det här är ju helt revolutionerande för mig i så fall. För att jag inte har gjort det här under mina 20 år och hållit på med hästar. Liksom.
Mm.
Och då sa du till mig, du var, jag är förvånad över att du är förvånad.
Mm.
Eller vad var det du sa?
Ja.
Eller jag, du är förvånad. Nej, vad var det?
Jag sa exakt så. Jag sa, jag är förvånad över att du är förvånad. Att det funkar. Ja,
och då känner jag bara, shit, vad då? Vad dålig man är. Nej men alltså, ja.
Nej, men jag tror att det är det här som är hela grejen. Det var ju därför han gör kliniken. Det var därför Maria liksom hela tiden påpekade det här liksom, att allting börjar här, och han påpekade hela tiden. För det var ju, det kom ju en fråga på läktaren, från läktaren, som var så här: ja, hur gör man med en häst som inte står still på uppställningen typ?
Mm.
Eller hur? Mm. Och då sa ju Imon liksom så här att det börjar inte där, utan det börjar med, har du det här bra så kommer den stå bättre på uppställningen.
Ja.
Och det är precis samma sak som du var med om idag. Du gjorde det här, vilket gjorde att han stod still, ja, utanför boxen. Alltså så, för att de blir lugna och de blir trygga och hela den biten. Och nej, det jag blev förvånad över att du blev förvånad över var väl att du sa, kan det verkligen vara det här? Medan jag tycker liksom att ja, det är väl klart att det är det. Alltså förstår du hur jag menar? Att det är...
Jo, jag fattar. Och jag kan typ, alltså jag kan se det när du, alltså när du gör det så kan jag se det. Typ så här, som när Kalle står, alltså han rör ju inte en hov på när han står på uppställningen liksom. Och du säger ju alltid att så här, men det är ju inte en uppställning, det är inte det att jag har tränat honom på uppställningen, utan det är ju det att ditt horsemanship med honom, du har ju hållit på med han jättemycket i ridhuset, Anna, eller på ridbanan, och liksom gjort de här övningarna, och det är ett resultat av det. Och det kan jag liksom se att det är, och du har haft Kalle så länge, och att det är så här, Ja, jag fattar att du är där nu. Men jag la på riktigt ner 20 minuter.
Mm.
Och jag har haft den här hästen i 4 år.
Ja. Jo, men det är revolutionerande.
Alltså, kan det inte också vara ett coincidence att det var fint väder, inte blåsigt. Jag trimmade han länge igår. Han liksom, han var i ett coolare mode. Och därför stod han still hela tiden när vi gjorde i ordning. Och jag hoppade upp och så här. Alltså, jag tänker...
Jo, jag förstår okay. dig.
Jo, det är...
Jag alltså, förstår
det är
inte... dig. Jag förstår dig. Men så här, om man vänder på frågan så här. Om, har du aldrig varit på en tävling där solen har varit framme och det har varit vindstilla och du har trimmat dagen innan tidigare? Jo. Det har du. Ja, så säger du så här, han var i ett coolare mode. Ja, men varför var han i ett coolare mode då? Antagligen för att du hade tagit bort hans stress ifrån honom inne på i ridhuset och liksom fått honom att känna sig trygg. Kanske då.
Ja.
Och då kan jag tycka det är absolut jättebra att ifrågasätta det. Ja, men det kanske är en coincidence. Ja, men testa, gör det igen då, så får du ju se. Om det är en coincidence. Mm. Alltså.
Sen... Nej, alltså jag ska ju fortsätta med det här, såklart. Alltså, 100%. Och sen, också roligt, vi lastade in han efter jag hade ridit. Och så gick vi och köpte käk och kaffe. Och när vi kommer tillbaka så ser jag på i spånet i transporten att han har ju inte skrapat igen.
Mm.
Och det är också jätteundligt i min värld. Alltså, han skrapade dock under tiden vi åkte, men inte när bilen stod still.
När vi kom hem,
och sen eller? En till sak.
Mm.
Så jag sadlar ju alltid om. Mm. Alltså jag rider fram, hoppar fram och sen innan mitt sista räcke så sadlar jag om. Så det gjorde jag nu också, och då brukar man ju stå på ett hörn i framhoppningen och man liksom skyndar sig för att så här, ja, för den anledningen av att jag känner att jag har bättre koll på honom när jag sitter på än när jag står på marken.
Mm.
Och nu blev han ju lite liksom på tårna då när jag sadlade om. Och då tänkte jag bara så här, okej, nej, jag gör det här igen då. Jag gör min volt, jag flyttar, jag backar, jag gör det liksom. Och alltså tog tiden på mig att göra det på marken liksom. Och så hoppade jag ju upp och han stod helt still när jag hoppade upp och jag kunde skritta ifrån pallen helt. Alltså, det här låter som så bäst. Gud, folk kommer undra vad fan jag har gjort innan.
Nej, jag tror tvärtom. Jag tror folk kommer känna sig jätteinspirerade, för att jag tror att de flesta, alltså om man tänker på alla frågor han fick från läktaren igår, och det var liksom allt ifrån att hästen inte gick att rida ut på till att den inte stod still på uppställningen till, vad var det mer?
Att den drog upp huvudet i ridningen.
Alltså men det var ju liksom hur mycket frågor som helst. Allting bara så, okej, tillbaka. Tillbaka till det här. Tillbaka till det här. Tillbaka till det här. Tillbaka till det. Alltså det var ju liksom indirekt det han sa.
Ja, och det sa han också. Att typ så när han jobbar med hästar så hoppar han av och på dem ganska mycket liksom. Det är inte så här att markjobbet är klart. Ja, men då hoppar vi upp och rider och så förväntar man sig att allt ska lösas från ryggen.
Mm.
För det tillfället stötte jag ju på igen då när jag skulle in på banan. För då gick man en liten bit mellan framhoppningsridhuset och banan.
Mm.
Och då blev han ju liksom märkbart på tårna igen när jag satt på.
Mm.
Och så försökte jag göra den här grejen från ryggen, vilket hade fungerat inne i ridhuset. Men inte där utanför banan, då blev det... Jag fick till åt ena hållet men inte åt andra hållet.
Mm.
Och där kände jag så här, där är ett typiskt sånt tillfälle att nästa gång jag stöter på det, typ på utebanan, när han blir liksom, vi har ju som en damm liksom. Och där blir han ofta ganska het. Jag ska banne mig testa nästa gång och hoppa av.
Mm.
Och göra den grejen.
Mm.
Och sen hoppa upp och så gå upp och försöka göra den, om den inte funkar. Hoppa av, göra det, hoppa upp. Ja.
Mm.
You get me.
Mm. Ja, faktiskt. Där, nu skulle vi inte prata om Mikkel, men där, han hjälpte ju mig att, vi jobbar ju med Cassie först ena gången från marken och sen andra gången jobbar vi från marken och sen fick jag hoppa upp. Och det jag hade lärt henne på marken fick jag också lära mig uppsuttet. Alltså att om hon spänner till och tappar fokus, vad kan jag göra uppe på ryggen då? Då tänker jag att en sån sak kanske man också skulle kunna använda i det läget. Alltså det där spända läget. Absolut. I dammen. Och jag tänker liksom,
men jag tänkte mer nog att det var nog inte befäst nog.
Nej, såklart. Liksom. Nej, jag menar inte att du skulle, jag menar bara jag tänkte för mig själv nu liksom att likväl som man kan lösa det från marken. Alltså jag hade ju inte löst det på ryggen på samma sätt själv med min kunskap som med Mickels sätt. Utan jag hade löst det på ett annat sätt, precis som du hade löst det på ett annat sätt. Alltså av din egen verktygslåda så att säga. Så det jag tänker bara att det är så kul att lära sig nya sätt att hantera saker och ting på som man själv aldrig någonsin har gjort tidigare. Och att det uppenbarligen funkar väldigt bra.
Ja. Ja, och typ så här, anledningen till att det funkar också, för det nämnde vi inte här, är ju liksom det han sa många gånger också, var ju att han vill sätta hästen i en lösgörande övning liksom. Och det är ju därför han gör det där. Och det är ju lite det man, alltså den short version, vad man är lärd när hästen blir spänd eller att den blir så här, stirrar upp sig för mycket eller inte, ja, om vi säger, eller typ en häst som står på bakbenen och säger, ja men snurra den, men varför? Alltså varför funkar det? Eller liksom, varför får man tillbaka fokus av att hästen går på en volt? Jo, men det är ju för att den är spänd i kroppen, men den kan inte vara spänd i kroppen och göra en lösgörande förflyttande övning. Att den är tvungen att koppla på sin core liksom, och sätta bakbenen under sig på ett korrekt sätt, och då blir den avspänd liksom.
Och att den heller inte kan fly i den rörelsen med bakbenen. Att när den korsar bakbenen, nej, så kan den ju heller inte vara i en flykt. Liksom.
Nej.
Och därav att man använder mycket det. Att man korsar bakbenen.
Ja. Lär sig ju varje dag. Men det, alltså den övningen tipsar jag alla att ta med sig. Och också liksom befästa och göra den likadant varje gång. Alltså få till ett steg att hästen kliver under sig i en framdelsvändning och sen backa 2 eller 5 steg eller 4 eller vad man nu vill. Och det var han ju också väldigt noga med, att så här, bestäm dig för hur många steg du vill göra. Typ som Badou gör jag mina 5 steg med. En annan häst kanske bara hade behövt 2. I don't know. Men att man alltid gör lika liksom. Så att hästen får ett system.
Precis. Och det påpekar han ju också jättemycket, att allt man gör, att man gör det i rytmen. Alltså precis som att det är viktigt med rytmen i ridningen, så är allting viktigt när man jobbar med hästarna. Alltså alla rörelser man gör, att man gör det rytmiskt och neutralt liksom. Eller att man gör det i samma intensitet hela tiden, så att man inte gör det först som en etta och sen som en sjua och sen som en liksom, utan att man är väldigt så här, smooth i det man gör. Och han sa också det tillbaka till den här rörelsen som du berättade om, att när hästen typ spänner till, när man typ leder den från hagen eller sådär, så är det väldigt många som rycker i hästarna ju. Och så här, och bara ho ho, nej fy, och gör inte så. Och grejen är att han menar ju också på att man gör ju det dels av okunskap, och sen så gör man ju också det, för man kan ju också känna sig ganska liten och rädd när en häst blir väldigt stor och väldigt, alltså farlig, om man säger, för det blir ju en farlig situation. Och då är det så otroligt mycket mer effektivt att sätta hästen i rörelsen och i den här sidvärtesrörelsen och backningen och det här systemet. Och för då slappnar den av och du får kontakt med den. Sen får du kanske göra det många gånger på väg in till hagen. Men säg så att du har befäst det här systemet i ridhuset i lugn och ro och gjort liksom 300 upprepningar. Då blir det inte ett problem in från hagen sen. Därför har det löst sig själv. Liksom. Så att alla problem som är problem, kanske problemlösningarna börjar inte där. Att man ska problemlösa på samma ställe som problemet är. Typ som en häst står och skrapar på uppställningen. Kanske inte börjar där, liksom, utan det börjar ju med... alltså ännu längre bak.
Ja. Och sen också liksom så här, alltså upprepningarna, typ som idag tog jag in Badou, han gick ut igen när vi kom tillbaka från tävlingen. Och sen var ju han sist in idag, och han brukar aldrig vara sist in. Vi normalt sett så har vi en typ en ordning som hästarna går in i, så han, men han var i alla fall ensam kvar. Men han var jättelugn. Men även fast han var jättelugn, så gjorde jag övningen inne i hagen innan jag gick in. Så att så här, även när hästen är i fokus och liksom så här, att man inte bara testar när det är ett problem.
Nej.
Man kan inte förvänta sig att det funkar då. Det är det som är hela grejen med upprepningarna.
Exakt.
Att det ska vara så pass befäst liksom, så det ska funka även när hästen är hög i stress. För det upplever jag också, att jag dagarna hästarna är jättekola, så här, nej, då kanske jag inte gör 10 halter på vägen in från hagen.
Nej.
Men den dagen hästen är på tårna, då känner jag så här, okej, ja, idag måste vi uppfostra. Mm. Men det är ju egentligen, det är ju inte då det är läge att uppfostra. Läge att uppfostra är ju när man har, alltså kontakt. När man har omgivningen med sig liksom.
Mm.
Det är ju där, det är ju när hästen är spänd, det är ju då uppfostringen sätts på prov.
Mm, exakt.
Så där är det inte rätt läge att göra det egentligen. Alltså, då ska man ju också göra det såklart.
Mm.
Men man kan ju inte, du fattar vad jag menar.
Inlärningen börjar inte där. För det är där du kommer att behöva.
Nej, inlärningen.
Den, så du lär dig systemet,
ja,
innan.
Ja, exakt.
Liksom.
Mm. Exakt, det är det jag menar. Det är ju där jag kommer behöva. Ja, ja, så jävla idiotiskt. Man håller på med. Nej, men jag känner väl spontant att vi avslutar där, så jag slipper blotta mig mer om hur dålig man har varit på natural horsemanship.
Ja, och då säger jag så här, att du ska inte känna det, för så känner vi alla hela tiden. Och man lär sig hela tiden nya saker, och man har gjort konstiga saker, dumma saker, saker på fel sätt, och liksom, det är inte, man är inte mer än människa liksom. Alltså, är du med? Det får inte vara så heller. Mm. Men jag blev väldigt jävla inspirerad av dig. Alltså när jag ser din gnista eller din så här lampa som tänds av det här. Det blev så starkt liksom. För jag har inte kunnat förklara tidigare. För jag får så ofta också de här frågorna. Liksom, hur gör du för din häst ska stå stilla? Och jag kan liksom inte typ svara på det. Jag har typ inte riktigt kunnat svara på det. Alltså helt. Men jag förstår ju nu att, jag menar, gå in och kolla på min YouTube. Typ första veckan när Kalle kom hem. Det finns ju en video när jag jobbar med honom i ridhuset där. Alltså då var han ju livrädd. Jag kunde inte gå bak till hans rumpa utan att han hoppade ifrån. Och det ser man även på videon. Så jag har gjort det. Och jag säger inte att jag har gjort rätt. Alltså jag är inte utbildad i liksom någon natural horsemanship. Och jag kan inte alla koder. Jag har bara gjort det för min egen, alltså typ vad jag tror är rätt liksom. Och det har funkat jättebra på Kalle och Fia, och de står ju lugnt och är väldigt trygga i alla lägen nu. Cassie är fortfarande inte helt avslappnad på uppställningen. Nej, men det är för att jag känner att jag har ju inte nått henne, och då behöver jag få hjälp utifrån. Hur ska jag, mina verktyg funkar inte helt. Hon har blivit jättemycket bättre, men inte in i det sista, och då tar man ju hjälp liksom. Så det ska bli också väldigt spännande att se henne i de situationerna sen.
Ja,
men jag vill bara säga, vi ska inte bara få hårda på oss själva.
Nej.
Gullig
du är. Men du, nu ska vi kolla på världscup. Men innan det.
Ja. Så har vi.
Du har något.
Ja, men under mars månad så sa vi ju att alla som swishar, vi kommer dra en vinnare av er. Och vinnaren vinner en signerad bok. En av mina böcker. En av min enda bok. Hallå?
Ja. En av många upplagor.
Ja, många upplagor av min enda bok. En mental sporre. Och nu har vi dragit en vinnare. Trumvirvel. Da-da-da-da! Och vinnaren är Johanna Berggren. Nej, vad sjukt!
Det är så jävla...
Vet du vad jag slår mig nu? Att jag heter Johanna och du heter Berggren.
Ja, men... Nej, men kom du på nu?
Det slår mig nu.
Ja, men det är jättesjukt.
Nej, vad sjukt!
Hon har ditt och mitt namn.
Det är inte, det här är inte taget av den anledningen. Alltså, jag svär.
Nej,
det är jag som
alltså,
har...
Det är inte, det
jag insåg
är inte
detta
stage shot det här.
Det är inte stage shot.
Det är helt sant.
Oj, vad sjukt. Men Johanna Berggren, stort jättegrattis. Tack snälla för att du swishade i mars månad. Och vi såg att du även hade swishat andra tillfällen. Så att vi tackar för detta. En trogen lyssnare. Du är så värden.
Verkligen.
Så skicka ett DM till oss på Elsa O. Johanna på vår Instagram. Så att vi kan få din adress och skicka iväg boken signerad till dig. Så ja, men grymt gänget. Är det så att ni vill stötta vår podd? Är det så att ni kände fastän det här var ju otroligt intressant och kul, och den här övningen hade jag aldrig liksom fått ta del av om inte ni pratade om den? Så ja, vill ni stötta vår podd, så får ni jättegärna göra det. Och hur kan man göra det då, Elsa?
Då skickar man en liten swish på ett minimum på 3 kronor har vi sagt, eller hur?
Ja.
Eller var det 3?
Ja. Annars så får vi betala för er
annars,
swish.
Annars får vi betala för er swish. Som ska gå till 1-2-3-2-9-8-1-2-3-1. Och så kommer vi som sagt grotta ner oss ännu mer här nästa vecka.
Ja, så nästa vecka så precis efter att Mikkel har hjälpt mig med Cassie så... kommer han in i podden och gästa. Det ska bli superkul. Så Jättegulligt om ni vill stötta oss även denna veckan. Vårt nummer står här nere i poddbeskrivningen också. Står även på vår poddinsta Johanna. Nej, Elsa O. Johanna heter det.
Elsa Johanna.
Okej.
Okay. Topp.
Då.
Nu är spänningen olidlig.
Ja.
Ja.
Okej okay, då.
Vi hörs nästa vecka.
Gör vi. Puss och kram. Hej.
Puss, hej.